Det här är en podd från Svenska Yle.
Coronapandemin håller på att ställa det europeiska samarbetet inför ett verkligt eldprov. Eller man kan förmodligen säga att eldprovet pågår för fulla muggar just nu. Rickard Husso, du bevakar EU och Europafrågor i Bryssel. Hur allvarligt är det här egentligen?
Det här är nog ett jätteallvarligt läge för EU för tillfället. Vi har nog inte sedan finanskrisen 2008-2009 stått inför ett så här allvarligt läge i Europa.
Vi ska fortsätta att prata om just precis det här tillsammans med Rickard. Jag heter Karin Götelid och det här är nyhetspodden från Svenska Yle. Det är mycket tal om samarbete. Jag såg här Frankrikes president Macron, han sa här att vi måste slå ihop våra krafter, vi ska samordna våra svar. Koordination inom Europa är nödvändigt. Så varnade han också för nationalism i coronavirusets spår och han sa att viruset har inget pass. Men Rickard, egentligen är det nu väl ändå så att de åtgärderna som vidtas nu i många medlemsländer i EU går ju ganska rakt emot det här, det vill säga man stänger gränser, man värnar om sig och sitt snarare än samarbetar.
Om man ser till åtgärderna så kunde man nog tro att virusen faktiskt har ett pass, för det är uttryckligen det som EU-länderna gör för tillfället. Man stänger gränser sinsemellan, eller inte helt och hållet stänger, men man inför åtminstone gränskontroller och reglerar vem som har tillgång till den fria rörligheten. I första hand är det ofta de egna medborgarna eller de som jobbar i ett visst land, medan då till exempel turister och besökare bannlyses från många europeiska länder för tillfället. Så här finns nog en paradox mellan det som man talar om på EU-nivå, behovet av solidaritet, och det hur de enskilda EU-ledarna, Frankrike inklusive, agerar.
Stängda gränser, det går ju ganska mycket mot hela den liksom andan och hela den idén som den europeiska unionen har byggt på.
Det är helt stick i stäv med det som är idén med EU. Tanken är ju att människor, kapital, ska kunna röra sig fritt inom unionen. Det är liksom idén med EU. Samtidigt ska konstateras att det som de här enskilda medlemsländerna nu gör inte är mot EUs regler. Det vill säga man har möjlighet att stänga gränserna temporärt eller införa gränskontroller som i det här fallet om man upplever att det finns ett utomstående hot. Men på sikt så kan det här naturligtvis bli ett problem om det är så att vi nu ser en situation där man inrättar gränskontroller och den här situationen fortsätter inte bara i veckor utan kanske i månader. Då kan vi stå inför en situation där det plötsligt kan vara svårt att rasera de här gränshindren igen, där medlemsländerna så att säga blir vana vid en situation att man har infört gränskontroller, så att säga vänt sig inåt lite mer, och då kan det bli svårt att bygga upp ett sånt här förtroende igen på EU-nivå och öppna gränserna.
Ja, man brukar ju säga det att bygga upp någonting då, till exempel just förtroende, det tar lång tid, men att rasera någonting kan man göra väldigt snabbt, och det kanske gäller här också.
Det är uttryckligen så, om vi drar en parallell så ser vi ju till exempel vad Brexit beträffar, hur lätt det är att fatta ett beslut som egentligen raderar 50 år närmare av arbete av integration, och så fattar man plötsligt ett beslut som gör att allt det om inte gör. Så lite samma situation kanske vi står inför här nu, alltså EU utmanas nu verkligen av den här situationen. Om man inte klarar av att koordinera insatserna och samarbeta så kan det hända att det är ett annorlunda EU som kommer ut ur den här processen då vi förhoppningsvis så klarar av den här hälsomässiga krisen som nu råder.
Och vilket slags EU skulle det vara då i så fall?
Man kan tänka sig att det är ett EU som är mer nationalistiskt, som är mer inåt, alltså kanske inte nationalistiskt politiskt sett, men helt enkelt ett EU där man då tänker mer i nationella banor, där gränserna igen, där det anses att gränserna ska vara stängda på ett annat sätt. Och det här är väl också ett tecken på hur man agerar i osäkra tider. Det vill säga att det också nationellt upplevs som att gränser på något sätt är ett skydd mot någonting utifrån. Men sen är problemet naturligtvis också det att vi har andra hänsyn som man måste beakta i det här sammanhanget. Det vill säga att hela Europas välfärd på sätt och vis har byggt på det att man inte haft gränshinder, att marknaden varit öppen, att människor har kunnat röra på sig, så vi har andra typer av hot som följer av det här.
Mm. Det här med den europeiska solidariteten, så Italien som det värst drabbade landet då i hela unionen, så har ju då minsann inte fått uppleva så värst mycket solidaritet, för Italien har ju fått stå ganska ensam med bara sin enorma börda och sitt enorma tryck på hälsovården. Och så jättestor hjälp från de andra EU-länderna har väl Italien inte fått.
Det stämmer. I slutet av februari så vädjade Italien till de övriga medlemsländerna. Man sa att det finns skriande brist på medicinsk utrustning, skyddsutrustning framför allt. Men då var det nog inte mycket hjälp som de övriga medlemsländerna var beredda att rikta till Italien. Och här kommer jag förstås in på det att varje land själv måste se till att trygga de egna tillgångarna. Varje land sitter och räknar hur mycket skyddsutrustning, skyddshandskar, skyddsoveroller, munskydd har vi att tillgå själva. Vad händer om det uppstår en kris här? Och då inser man plötsligt att den här solidariteten är ganska begränsad. Och det ironiska är här faktiskt det att Italien också fått av alla länder stöd från Kina, som förstås också är väldigt allvarligt drabbat, men som nu via sina egna åtgärder ser ut att ha kommit förbi det här värsta skedet av den här epidemin, åtminstone för stunden.
Ja, ödets ironi kan man väl kalla det kanske, om inte vore, och det är någonting nästan som man kunde skratta åt, om inte saken vore så allvarlig helt enkelt.
Det stämmer naturligtvis, och här ser vi ju förstås att en aktör som Kina är ju säkert inte sen med att utnyttja det här också, om man tänker PR-mässigt, och kunna gå ut och säga: här stöder vi EU-landet Italien, här skickar vi utrustning som Italien behöver då de övriga EU-länderna inte klarar av det här. Sen är förstås sanningen mer mångfacetterad, och nu lite då man har sonderat läget så har man också då gått in för, nu när man lite har sonderat läget, så har till exempel då Tyskland och Frankrike som först införde strikta restriktioner av vad sån här skyddsutrustning gäller, så nu har de då lättat på det här, och nu är det möjligt också att exportera därifrån inom Europa skyddsutrustning, så det är möjligt också att det här lättar lite på situationen för Italiens del.
Du var inne på det här när du talade om det här att när det gäller det europeiska samarbetet eller samarbetet inom den europeiska unionen, så det handlar ju nu då inte bara förstås om skyddsmasker och så, utan det är ju liksom stora saker på spel, och det handlar ju om vår välfärd, och det handlar ju också om vårt finansiella system ifall det är så att de liksom grundpelarna som det europeiska samarbetet bygger på, om de nu står och vacklar. Vad är det på gång när det gäller just ekonomin, som ju i allra högsta grad nu också drabbas?
Om man tänker på EU-institutionerna, så handlar det nu förstås om att försöka skapa en sorts trygghet vad framtiden beträffar. Vi ser ju nu att finansmarknaden har reagerat väldigt negativt på det här, och kurserna åker berg- och dalbana neråt, och nu så försöker EU-institutionerna för sin del då säga att man kommer att klara av den här krisen, att man kommer att få se medlemsländerna med de redskap de behöver. Och det som kommissionen har sagt som är betydelsefullt är det att EUs konkurrensregler nu kommer att tolkas på ett sånt sätt att man tillåter till exempel statsstöd.
Ja.
Man tillåter det att medlemsländerna stöder företag så att de inte hamnar allt för illa ut på grund av den här coronakrisen.
Och det är ju på gång nu i många länder och också i Finland, just precis det här att regering efter regering nu då ställer sig upp och säger att vi kommer med det här stödpaketet och det här stödpaketet. Och det är väl det också som är just det här, de här fiskala åtgärderna som du sa, att man helt enkelt går in och stöder. Ja, precis, att man helt enkelt går in och stöder företag på ett sätt som vi ju inte skulle ha drömt om bara för typ 2 månader sedan eller så.
Det är precis så, det vill säga vanligen så utgår ju EUs konkurrensregler från att staterna ska blanda sig i det företagen gör så lite som möjligt för precis. Att inte snedvrida konkurrensen. Ja. Nu har vi naturligtvis en situation där företag akut riskerar att gå under, till exempel inom restaurangbranschen eller turismbranschen, så står företag inför en kassakris. Och då förstår man naturligtvis det att det behövs åtgärder och det behövs åtgärder snabbt. Och nu har man åtminstone från EUs sida sagt det, att det här EUs regler inte kommer att stå i vägen för det här.
Mm. Men om vi tänker rent konkret nu då, den så kallade eurogruppen, det är då den gruppen som består av finansministrarna i euroländerna och där bland dem Finland. Det som de kan göra nu, det är då alltså att de kan lätta på de här disciplinära reglerna, vad man får och inte får göra i eurorådet, i euroområdet skulle jag säga. Man behöver inte vara lika strikt med stöd. Bankerna får friare händer att låta folk skjuta upp lån och sånt här. Men konkret mera, vad kan de göra?
Det är ungefär vad eurogruppen som grupp kan göra i det här skedet.
Mm.
Det vill säga säger att det finns beredskap att tolka de här EUs regler generöst, till exempel vad Italien beträffar. Italien har ju varit på tvären nu flera år med EU, men vi har fortfarande det problemet att Italien är väldigt skuldsatt, och det är att man nu satsar mer pengar och det att man stimulerar ekonomin i Italien, så utesluter inte den möjligheten att vi trots det kommer att se någon typ av finanskris som startar i Italien. Och det här är någonting som man naturligtvis också fruktar, att vi ovanpå en hälsovårdskris också får en upprepning av finanskrisen 2008, där vi då ser banksektorn först kollapsa som sen ger ringa på vatten och som då kommer att påverka hela euroområdet.
Mm. Men i nuläget är det ju så då, eller hur, att det är ju de enskilda länderna som får öppna sina penningpåsar och dela ut stöd, och EU är ju ingen instans som sitter på pengar och delar ut pengar på det sättet.
Det är uttryckligen så, det är precis som med hälsovården, att också beskattning, fiskala frågor, det är hur medlemsländerna sköter sin ekonomi, så det är i första hand en nationell befogenhet. Inom euroområdet koordinerar man naturligtvis det här, och det finns regler för hur den här budgetarna ska vara, men i slutändan så är det de enskilda medlemsländerna som ansvarar för det här. Och EUs möjligheter, som vi har sett med Italien, även om man varit missnöjd med hur Italien skött sin ekonomi, så är EUs möjligheter att påverka de nationella budgetarna väldigt begränsat.
Tänkte just det, att det är bra att komma ihåg det, att EU är inte något ställe som på det sättet sitter på några stora höga pengar. Men det fanns ju ett läge ju för sig så där för relativt nyligen sen, när ett medlemsland, det vill säga Grekland, var verkligt illa ute och fick stödpaket. Men då gick det ju ur de andra EU-ländernas egna budgetar, eller hur? Så då var det ju liksom övriga EU som gick in och räddade Grekland.
I praktiken var det så, de här arrangemangen var ju ganska komplicerade, men i praktiken var det ju så att de övriga EU-länderna förband sig vid att stödja Grekland, och så fick också de som hade finansierat och köpt grekiska värdepapper, så fick också naturligtvis ta en del av den här risken och förlorade pengar i och med det här. Skillnaden mellan Grekland och Italien är det att Grekland var ett litet, eller förhållandevis litet EU-land, medan Italien är ett av de största.
Mm.
Och alla är medvetna om att det inte för tillfället finns några sådana krisfonder eller mekanismer som kan rädda Italien i sig om Italien råkar illa ut, utan då är det nog så att medlemsländerna blir tvungna, man inom euroområdet blir tvungen att reagera, och det är det man nu säkert kommer att diskutera då finansministrarna samlas senare nu på eftermiddagen, hur man ska kunna avstyra att det här händer, om det finns någonting man kan göra på förhand för att underlätta till exempel för Italien.
Dramatiska tider på många plan i världen just nu. Rickard Huso i Bryssel, tack så mycket för att du hjälpte till att förklara läget så här på EU-nivå. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle, och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!